crack your pot. Fuck it and hit them bit. But it's good to make me crack your pot. The heart of the host pay. It's good to make me crack your pot.
Det har varit en tuff helg.
Alltså den här, ja, den har varit riktigt, riktigt köttig alltså. Mm. Nu sitter vi här i ett badkar i Barcelona.
Ja, vi sitter i ett badkar i Barcelona. Det låter som en jävla programmelåd. I ett badkar i Barcelona. Nej, men vi sitter i ett badkar i Barcelona. Fan. Vi har faktiskt gjort en osvensk klassiker. Ska jag...
Ja. Eller
i alla fall, jag åkte från LA och sen så landade jag i Köpenhamn och sen så landade jag nu här i Barcelona. Och det är en jävligt osvensk klassiker att vara på så många, att slå ner på så många ställen där man får göra så många olagliga saker lagligt. Det har varit helt underbart helt enkelt. Helt obeskrivligt.
Skönt att höra.
Mm.
Ja, vi hade ju en härva uppe i Stockholm. Vi gjorde fest. Och sen så var det några som inte ville att vi skulle göra mer fest. Så då fick vi avsluta det projektet. Och sen så åkte vi ner till Göteborg. Glada i hågen ändå, ska tilläggas.
Det var glad i hågen på partydroger. Men glad i hågen.
Can't win them all. Så kom vi ner till Göteborg. Där ODZ spelade. Och sen så spelade jag med Jesse Granqvist. Och några andra riktigt feta lirare på en klubb som hette Tarantism. Och det var king. Det var riktigt king. Och sen så åkte vi hit allihopa. Och så möttes vi i Barcelona. Och nu sitter vi här i en villa. 70-tals inredd skulle jag säga. Spanskt 70-tal.
Tänk när du, alltså när du har gjort låtar och knark i, du har gjort det i 10 år, 15, kanske 20. Du har tjänat en hel del pengar. Det är dags att dela upp bytet. Det är huset.
Fan vad snygg den är, den där bilden alltså.
Och alltså, jag kan inte sluta titta. Jag är som den där jävla som faller ner i den där jävla sjön för att han tittar så djupt på sig själv. Men det måste vi sluta med. För nu ska vi prata om någonting som vi har försökt göra det avsnittet 3-4 gånger, bro.
Jag vet, det har varit så jävla svårt alltså, det är grov resistance i det här avsnittet. Det här avsnittet ska handla om kokain.
Det ska handla om kokain.
Och det är ingenting som vare sig du eller jag gillar särskilt mycket.
Nej.
Det är jättemånga som gillar det, så att man måste beta av det här avsnittet. Men sen så har vi försökt höra oss för med andra som gillar det. Men så visar det sig att de typ inte heller gillar det.
Ja, nej, men vad fan, vi har jagat i ett helt hus av de största fucking pundarna Sverige har sett. Och vi har inte hittat en enda som bara, jag älskar kokain. Det har nej. vi har inte gjort det.
Nej. Men det är väl den där...
Fan, och det där började igen. Det började så bara... Det jävla gnäll... Ja, men förstår du vad jag menar?
Ja, alltså,
det blir så tråkigt när man pratar om kokain.
Det är så jävla tråkigt, ja.
Alltså, det är så vanligt. Det är bara så bara, har du kokain? Har du... Alltså, det var kanske som att ha kam i bakfickan på 50-talet, eller som att ha kokain.
Ja, det är precis.
Alla har kokain. Vad fan, gör någonting litet eget.
Ja, men som i det vi krystade ur oss senast då, liksom lite statistik. Att tidigare så, det kommer mer och mer som droger gör. Tidigare så fanns det inte lika mycket kokain i Sverige. Nu senaste, om man läste på SVT, så är det var femte pissprov innehåller kokain.
Och jag blev jätteförvånad över det. Var femte pissprov och så.
Uh-huh.
Kokain... pratar vi här idag? Nu pratar vi kokain. Och var femte pissprov i hela Sverige innehåller kokain. Som är någon sorts Ja, men då är det ju en medelmått. Då använder ju alla kokain.
Alla använder kokain. Vi försökte ringa in målgrupper också, vilka det är som använder kokain, och kom fram till att det är lättare att ringa in vilka som inte använder kokain, tror jag.
Mm.
För det är säljare, det är folk som tar studenten, det är stekare, investment bankers, det är rörmokare,
dagisfröknar,
barnprogramledare,
radioprogramledare,
absolut. Ja, alla inom mediebranschen, alla som jobbar på byråer.
Alltså faktiskt alla som ni någonsin har sett på TV. Alltså det är väl få av dem som har varit så kristet duktiga så att de aldrig någon gång har gjort något. Alla som du ser, allas hud som du ser på TV4 har någon gång kommit i kontakt med narkotika. Det skulle jag nog säga. Alltså, jag och Malin, vi är bäst på att vara bäst. Alltså att prata om, man bara säger något, bara, åh, har du sett den? Så hittar man ett gemensamt ämne och så blir det en liten passionscirkel här i mitten.
Mm.
Och så börjar man prata mer och mer om den för att man har en gemensam passion. Och så bara, så hypar man upp den här lilla solen och så bara, så skiner solen starkare och starkare. Och till slut så får vi reflektera oss i strålarna av solen som vi har byggt upp mellan varandra och vår gemensamma passion. Men det här är kokain. Vi har liksom försökt spela in det här avsnittet 3-4 gånger, känns det som.
Ja.
Men det finns liksom ingen passion.
Nej, det är sånt jävla motstånd. Ja. Alltså. Det är helt otroligt faktiskt.
Ja, ja.
Okej. Vad, om du ska säga någonting, du måste säga någonting bra med ladd. Säg någonting bra. Genuint bra.
Ett, Obama har tagit det och han var den mest populära amerikanska presidenten någonsin.
Okej.
Mm.
Någonting lite närmre. Något självupplevt bra.
Jag är så jävla king. Fucking min business går perfekt. Min kuk är 5 meter lång. Jag har alla bitches. Jag har investerat i cannabis. Jag har investerat i min. Det är så man pratar när man har tagit kokain.
Okej, men du skulle ju säga någonting bra. Så du menar att det finns någonting positivt i den egoboostande effekten?
Ja, men då vissa råkar väl bara haka på. Bara, vad är det här? Det låter intressant. Alltså du vet, lite, ja, just a small town. Bara kommer någon bara utifrån, bara, jaha, vad självsäker den låter då.
Ja.
Som inte riktigt fattar vad fan saken handlar om. Så bara hoppar den upp på bara ett sånt, hembyggd självförtroende tåg. Liksom.
Ja.
Going anywhere. Ja, men ett hembyggt självförtroende tog going anywhere.
Lite så alltså. Mm. Okej, jag kan försöka räkna upp några då.
Mm.
Och det är ju att det går från 0 till 100 jävligt snabbt.
Mm.
Framförallt så tycker jag att det är det. Att det är liksom så här, en riktigt tråkig, dassig förmingeltillställning kan liksom livas upp väldigt enkelt med lite ladd. Och det är inget åtagande som behöver vara längre än några timmar. Många droger sitter ju i så himla länge. Kokain gör inte det. Ska inte göra det om det inte är blandat med massa saker som gör att man är vaken längre. Men vanligt ladd, det kan folk gå och lägga sig på efter ett tag. Och jag tror att det är det som är liksom nyckeln till att Svenne har tagit det till hjärtat. För att man har ett så minutiöst schema. Man måste gå upp då och sen är det frukost och så är det jobb och lunch och så AV och liksom sen så säger kvart över. Alltså folk jobbar med liksom kvart över och kvart i. Alltså det är på den nivån liksom. Och då är det perfekt att kunna ta en drog som är så himla tydlig i sin durability liksom.
Mm.
Är det ens rätt ord? Skitsamma.
Fan, alltså.
Excel-drogen över alla andra droger. Man...
Jag vill... fy fan. Jag vill inte ha massa vatten i min eka. Jag vill inte ha massa vatten i min eka, för då sjunker min eka. Sådär. Och tider och sådana där saker. Jag vill inte ha massa tider och sådana där saker heller. Därför har jag kommit på att vi syns om ett ganska snart ögonblick, troligen. Och så. Men kokain passar ju väldigt bra då i... Ja, men det passar jättebra för börsen. Börsen,
ja.
Börsen, alltså liksom blocklivet. Det japanska blocklivet, liksom.
Mm.
Att allt ska liksom... allt ska bara gå omlott.
Mm.
Jättebra, med noll spill.
Exakt. Om samhället såg annorlunda ut så skulle det ju... Alltså, om det skulle vara mindre inriktat på karriär och effektivitet och sådär, då tror jag att kokain skulle vara mindre populärt.
Men du, fan, vi bara klargör lite snabbt nu vad vi tycker om kokain. Mm. Sen så kan vi säkert göra ett mycket bättre poddavsnitt om vi bara berättar lite personliga... Ja, men vi bara reminiscer lite om kokain.
Mm.
Så här. Jag kanske redan har sagt det i det här avsnittet. Men jag tycker inte om kokain. För jag har sett... Det är så liksom... det gör så stora skillnader på folk. Du vet så här, familjesplittras, det är så dyra grejer. Det finns så mycket pengar liksom. Och så här, i knarksammanhang. Och crack, folk dör så snabbt på crack och sånt där. Så jag tycker inte om kokain så mycket, så därför så har jag en lite så här, jag liksom har svårt att tappa in på party. Ja, men det är som att prata om en trafikolycka.
Mm.
Mm, och det är inte kul.
Nej.
Nej, men jag bara hafsade ner här i badgården. Jag blir flytande.
Du är helt flytande.
Ja, men och jag vill inte heller förstöra någons goda liksom... Alltså, fan, folk gillar ju cola. Vad fan, låt dem köra liksom.
Så det är bara det min verkligen. Person.
Det är bara jag som inte gör det.
Så att hade det här varit ett program som SVT hade betalat för eller någonting sånt, då hade vi skärpt till oss och så hade vi gjort vårt bästa för att väga båda sidorna och ta fram det absolut bästa med kokain och det sämsta med kokain.
Okej, men vad fan, vi berättar lite jävla kokainstark historia.
Om saker som inte är så normala, men typ säg astrologi, så hör man någon prata om astrologi som inte vet ett fucking skit om astrologi, som aldrig har gått till en astrolog eller liksom har någon djupare förståelse för vad fan det handlar om, och så säger den personen bara så, det är bara skit, så bara, men fuck you, du vet inte tillräckligt mycket om det. Lite så är det med oss nu, att så här, vi gillar ju inte kokain. Så att det här är egentligen inte vårt avsnitt att göra. Men
nej, det är det inte.
Vi gör vårt bästa.
Vi gör vårt absolut bästa.
Och det är inte meningen och liksom, vi vet att det finns folk som funkar skitbra med den här drogen. Och att,
så här känner jag lite med kokain. Alla blir lurade hela tiden. Alltså jag har varit i Brasilien och tagit kokain. Liksom när det är direkt från ugnen, om ni fattar vad jag menar. Det som ni tar, det är så långt ifrån direkt från ugnen som du någonsin kan tänka dig. Alltså det är bankat så många gånger så att du kan inte ens förstå det, till och med här i Spanien. Och du vet, alla de här hobbykonnässörerna och småpåvarna som ska sitta och bara såhär, och du, lyssna, det är 70, alltså håll inte på. Innan det finns en mätsticka, håll inte på. Prata inte med mig överhuvudtaget. För att det här är ju bara en... Det är bara ett namn. Alltså det är bara någon som har gjort jävligt bra reklam för kokain. Genom Scarface och genom bla 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 bla. Genom populärkultur har de lyckats branda kokain jävligt lyxigt.
Liksom. En av de bästa branding-paketeringarna jag någonsin.
Så det är bara en reklamkampanj som har spårat ur från helvetet liksom. Mm. Och det är inte fan. Och det är en produkt som är olaglig, så det finns inte riktigt heller någon som kan säga va, hörni, alltså, det sitter någon tjej i jävligt hörn och
det går inte att anmäla till Livsmedelsverket eller vad är allmänna reklamations... Nej. Vad som helst liksom.
Nej, så det finns... Alltså, så att veta vad som är bra cola, alltså när man sitter i... Det blir så patetiskt när man sitter i en liten... När man sitter någonstans och man är liksom 7 händer ifrån farmen där det stampades. Det är helt... Det är liksom som att... Okej, det är som att göra ett vin. Det är som att göra ett vin. En liten batch vin. Du gör en liten batch vin i en 33 centiliters flaska. Och sen så bara häller du ut det bara rakt i en liksom 10 liters hink och bara, ja, nu ska det här provsmakas till. Och sen ska 10 liters hinken i ett hav liksom. Och sen så ska bara havet ut till människan och där i ska du hitta liksom, jag vill veta själen bakom kokainet. Jag vill veta vem som har trampat och spottat de där löven, om det är någon som har kanske tuggat kokabladen, om någon har hur det har gått till. Jag är inte intresserad av allt det tuffa emellan. Jag är inte intresserad av alla pistoler. Jag är inte intresserad av all marknadsföring. Jag är intresserad av växten och hur växten kommer från där den föddes till mig på bästa sätt. Mm. Så att jag kan ge den en ärlig bedömning. För att jag är en gastronom av ett apotek som...
Och när du pratar om som en gastronom så är det så att drogen har ju kommit till dig. När du bor i Sverige så har den kommit via en röv.
Ja.
Så det är väldigt, det, väldigt kul.
Inte genom en röv. Det är så
fler. Många rövar. Röv, så tas det ut och så bankas det lite med någon skit. Och sen så har du in i röv igen och så bankas. Och så röv. Och det är bara av utsatta människor, så att det är liksom, om man går och handlar fair trade märkta varor på butiken, då ska man tänka en gång extra innan man kör i sig ladd. För att det är fan inte fair trade alltså.
Nej men vad fan, jag vet ju det. Och det är alla de här mellangrejerna som gör det romantiska skimret om ladd. Kokaina. Tryffen av knark liksom. Fan Malin, vilken tur att jag träffade dig.
Ja.
Det var jävligt tur.
Där hade vi fan tur alltså.
Mm. För annars hade inte vi suttit här.
Nej.
Det hade varit helt ohållbart. Att inte sitta här nu hade varit helt ohållbart.
Ja. Ja, det här är ett riktigt bra badkar.
Hur ordnade vi det upp det så här då?
Vi följde den inre kompassen så himla hårt. Så att vi lyckades frigöra oss från sånt som inte är menat ska finnas i ens liv. Och sen så kommer det kompisar och feta upplevelser på rader. Bara man gör som man innerst inne känner att man behöver göra. Och det kan handla om att bli advokat. Eller att göra vad fan som helst. Bli
den första känslan.
Maskinist. Men i vårat fall så var det inte det vi skulle göra. Men jag menar bara... när jag håller på och pratar om vad som är viktigt liksom med frihet och att följa sitt hjärta och så här, så innebär inte det att alla ska göra exakt så som du har gjort. Eller du har gjort.
Men den första känslan tror jag som man får, som man bara, jag borde nog flytta någonstans. Ja, det borde du. Du borde flytta någonstans. Du är för bra för de små idéerna av den lilla klicken som du är i. Kanske. Jag kände så i alla fall.
Det är alltid bra att sprida ut sig så. Och sen kan man hämta hem information. Det är inga konstigheter. Men att träffa fett mycket människor och se fett många olika platser är ju jätteviktigt för att få en ökad insikt i hur andra funkar och därmed ja. Ökad empati.
Respektera därmed... andras prioriteringar. Folk prioriterar olika. Det är det som gör att de väljer olika. Respektera deras val.
Det finns ett gammalt svamphuvud som är helt brilliant. Terence McKenna.
Mm.
Som säger culture is your enemy. Och det ligger någonting i det att man formas så stenhårt efter platsen som man växer upp på. Och den är inte alltid optimal att bara ha som sitt hela universum. Liksom, utan man måste ut och förstå sig på fler saker än så för att kunna bli sitt absolut bästa och fetaste jag och må bra.
Mm. Men sen så när man väl har varit ett varv runt universum och suttit i rättegångar mot Putin och svenska polisen, då fattar man att fan, Ronny, vi är jävligt nice ändå. Fan vad feta lirare det finns här. Vilka sjuka jag. Okej, ni vill också rave. Okej. Ej, fan, det vill jag också. Nu är det bara så att jag har gjort ett litet förarbete. Jag har rappat ihop det här tonet. Och sen så bara, här är nycklarna. Så fan, vågen
går. Så låter du folk rava i ditt ton. Nej, men så att det här kan föras vidare. Vågen det är så går. Jävla fint. Jag älskar att du gör det.
Vågen går. Fy fan vad vågen går.
Ja, de går. Och det är det här man ska smittas med. Vi måste smittas ut. Smittas ut bra vibe till hela världen.
Tänk också på att ungdomarna behöver en lokal.
Ja, men så är det. Eller, eller åtminstone ett bra badkar.
Nej, men jag har faktiskt tänkt på det. Att när jag var liten, det enda jag behövde var kreativt utrymme. Alltså ett utrymme som var någonting som var borta från min familj.
Mm.
Alltså hur alienerat det än låter, så behövde jag göra den resan jag skulle göra utanför min familj.
Mm.
Så här. Och jag behövde ett kreativt utrymme där jag kunde låta som, alltså mycket dygnet runt. Mm. Jag fattade att om jag kunde åstadkomma ett varmt, torrt rum någonstans där jag kunde låta hur mycket som helst med ström, där jag kunde ha mina kompisar, då kunde jag göra något. Alltså då skulle jag kunna göra något. Ja. Då skulle jag kunna göra något helt sjukt. Liksom. Mm. Och den, med den lilla, det är så, med den lilla attan av bara, om jag bara får låta så mycket som jag vill i en källarlokal, då kommer jag kunna göra något helt sjukt. Med den lilla attan så kontaktade jag satanisterna i Ronneby. Ah. Så fick jag ta över en källarlokal från en satanist som flyttade ut. Som egentligen inte var lägenhet liksom, eller någonting sånt där. Och där fick jag min första kreativa punkt. Så fan, en kreativ punkt, vad den är. Alltså, jag vet att det låter helt sjukt, men man kan... Alltså jag har aldrig haft något utrymme, jag svär på allt. Jag har aldrig haft något utrymme, det har aldrig funnits någonstans där jag kan göra min grej. Med ström. Men det finns. Alltså, så leta runt lite. Alltså kolla runt lite. Eftersom vi är barnens favorit så blir det här mer ett barnprogram.
Mm.
Leta runt lite i huset. Kanske finns det ditt utrymme.
En liten garderob.
Ja, en liten garderob. Malin, vad var din kreativ? Vilken var din ateljé? Det var din källare med egen ingång.
Alltså, jag har ju...
Källare med egen ingång. Det var det.
Alltså,
det var din ateljé. Ja. Så din ateljé var bara så här, bara, yeah, I'm fucking cool. Så ja. du bara fick en ateljé till att bli fucking hip and square.
Liksom. Ja, jag fick en källare med egen ingång. Och mina föräldrar har alltid varit så himla schyssta med att alla får vara i huset. Liksom, och att jag alltid har fått ha fest. Så att min, för att min uppgift, min livsuppgift är ju lite, din är väldigt, alltså du har ju massa feta tunga livsuppgifter liksom, men musik är väldigt, en väldigt tydlig stråle för dig liksom. Min är lite mer som en som en sån här sol, en sån här blomma som snurrar i vinden, en vindsnurra av alla färger. Det finns massa olika grejer som jag måste göra för att liksom vara mitt största jag. Och jag vet att sammanförandet av människor och att så här, facilitate place, alltså att, att kunna bistå med platsen och stället där folk ska mötas, är en av mina viktigaste magic skills.
Alltså, du
vet. Och mina föräldrar gav mig möjligheten att börja jobba med det redan som ung. För att jag fick ha hela vår feta villa och ha så jävla feta fester i den när jag växte upp. Och så hade jag skitmånga jättenajsa kompisar så att, som såg till att det inte blev så att någon bara såhär, vi snor en moviebox och pissar i ett hörn och drar. Alltså så. Utan såhär, ja. Det var så att, och på de festerna så fick människor mötas och bli tillsammans. Och såhär, magic happened liksom. Alla, såhär, en plats där folk kunde få en level up, ett kraftpaket. Precis så som jag tycker att festivaler är. Det är liksom en, det är en plattform för level up. Man åker dit och så bara kastas man in i det och så bara puff, magic happens och så bara level up. Så typ. Och,
vet du vem du ser ut som nu?
Nej.
Som Malin som första dagen i skolan. Vilken låt var det du sjöng? Du sjöng en låt första dagen i skolan och alla började typ så här sjunga exakt efter dig och göra precis som det. Kanske Eye of the Tiger.
Ja, 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 exakt. I am the tiger,
ja,
sjöng
jag. I am the tiger.
Ja, exakt. Fan vad kul att du kom jävla, ihåg det.
Det är så jävla bra flow nu. Du ser ut som så bara, att ja. Du är 7 år gammal. Bara.
Jag hörde en låt på våran, lärares bandspelare. Och jag bara, den här låten är king, okej. Vi spelar den här om igen och så bara arrangerade jag typ ett så här, ja men en liten musikal liksom, ett så här, ett nummer av den här låten och så bara spelade vi den om igen tills kassettbandet gick sönder och så, ja då blev det dålig stämning när det gick sönder, men så jävla fett.
I am the tiger. För Malin berättade att hon, första dagen hon började, ja men du vet man vill skaffa vänner och sådär, då satte hon upp den med musikalen första dagen. Man har energi, man har en vision, vad fan, kom igen, det kommer bli kul om alla bara gör som jag säger, kommer det bli kul, okej?
Man bara, nu kör vi. Ja, jag spelar lead, obviously, men alltså nu kör vi. Alltså, men hur som...
Ja, men det är min digitala hjärna som bara... Alltså jag vill ju se det här.
I am the tiger!
Alltså tänk dig, I am the tiger. Och bara med massa dagisbarn som bara... Det är inte deras passion att vara din bakgrundsdansare. Men nu får de vara det.
Det är inte deras livssyfte.
Men idag, deras viktigaste dag i hela deras liv.
Ja.
Då får det vara det idag.
Exakt så, för jag kör.
För du hade en idé, det var en jävligt driven låt på lärarens mobil.
Vi såsade alldeles ihop där i badkaret.
Vi har lyssnat på badkarsmaterialet nu och det är jävligt, jävligt bra material. Det är väldigt ärligt material för att vi är helt fucking ärliga.
Exakt. Så ärliga så att de sista 40 var vi tvungna att köpa bort.
Jag ska ärligt säga att vi
eller var... nej, så här, de fanns inte ens.
Nej, men det, alltså, vi har varit i en virvelvind i 68 veckor, juni, juli, halva augusti, i fester som har varit helt jävla otroligt feta. Den här podden om kokain har vi spelat in några gånger. Men vi har varit i ett sånt jävla bra mode. Så när du har gett datan till mig så har jag liksom tittat på projektet och vi har spelat in musik samtidigt. Och jag har inte riktigt
inte, alltså jag har varit inne i en så jävla fet diskussion eller någonting, så jag har inte...
Vi har inte tryckt på spara
knappen. Nej, vi har inte tryckt på spara, alltså vi har, så vi har fått spela in den här podden liksom. Om vi satt i det där Gucci-badkaret i fan i... Ja, men det var ju fan...
Vi satt en hel förmiddag. Alltså.
Var det förmiddag?
Ja, 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 det var förmiddag. Det var nej, det hade blivit förmiddag.
Okej. Okay.
Mm. Okay. Men det, ja, det försvann lite filer. Så att nu har vi hunnit flyga hem till Stockholm.
Ja. Och...
Nu är vi på det igen. Take 5, Ladd-avsnittet.
Nu är vi på det igen. Give Ladd the chance, har vi bestämt att labla det här programmet. Mm. För att jag ska väl ärligt säga att jag har inte riktigt gett Ladd samma chans som jag har gett Gräs eller Hasch eller så här.
Nej.
Alltså det var en jävligt ruff inkörningsperiod liksom.
Mm.
Alltså kom du ihåg de fem första gångerna man rökte hasch liksom? Alltså det var ju fan, det var inte, det var ingen vandring i parken.
Nej, utan det gav man ju... Ja, man gav det sitt allt.
Mm, man gav det sitt allt, och det har jag inte riktigt gjort med kokain.
Nej.
Och sådär. Så därför så var det ju ett svårt avsnitt att spela in.
Att ta sig an, ja.
Men nu tillbaka upp på den vita hästen.
Ja, nu ska vi upp på det.
Nu ska den vita springa och få en åktur genom land och rike som den aldrig har varit med om tidigare. Så hoppa upp, nu är det dags för kokainavsnittet av Halv Botta hos mig.
Ladd och rike runt.
Sitter du ner, sätt dig ner, för nu jävlar, nu kör vi.
Mm, igen.
Och där kommer gängen. Ska du med och röka holk med kokain i? Mitt första möte faktiskt med kokain i annan form än i näsan var med, jag tror han heter Jake the Rapper eller något sånt där. En techno-rappare som åker runt på olika technofester i världen och rappar. Jag vaknade i en loge i kanske Antwerpen eller någon skit. Liksom.
Diamantstaden.
Ja, men exakt. Så vaknade jag av att Jake, the rapper, bara, do you wanna... och jag bara, ja men fan, en holk. Nice. Tog ett blås och han bara, do you smoke cocaine often? Och jag bara, alltså jag då bara, okej, fan, det här var inte... Det här var inte cannabis sativa.
Damn it, jag har rökt crack utan vetskap.
Exakt. Så där tog jag mitt första bloss crack. Och det var spännande. För det är inte alls samma uppiggande effekt som när man tar din näsan.
Nej, såsig och sävlig tycker jag att man blir.
Men det gick jävligt bra liksom. För du vet här ibland när man har festat jättehårt på en teknofestival. Och så vaknar man upp. Ja, men jag vet att man har kanske vilat på en soffa efter en spelning eller någonting sånt där. Man har festat jättelänge. Och så vaknar man upp liksom, och då vill man fortsätta festen. Så jag och en kompis från min barn hittade två personer som vi kunde åka hem till. Och deras pappa hade en tennisbana på baksidan. Och så, ja, men det var pooler och sånt där. Och där fortsatte vi ta kokain under hela eftermiddagen. Och det kändes liksom lite som att man, som att jag levde det livet.
Mm.
Alltså på en gång kunde jag med hjälp av kokainets hjälp liksom sätta på sig fassans morgonrock och med, du vet, spela några set tennis nere på banan. Och, ja, men du vet.
Du kände dig som hemma?
Jag kände mig jävligt mycket som hemma. Och det kändes som att det kändes inte som att det var fake. Det kändes som att jag skulle gifta mig med den där bruden och bara ta över hennes pappas liksom jaktväst i fleece direkt liksom, utan något snack. Så där. Ja, men du vet, så där kände jag ändå att, ja, men fan, det här med kokain kanske bli min grej. Om jag fortsätter nu så här tills pappan kommer hem, så kommer jag ju förmodligen och bara, ja, jag ska gifta mig med din dotter. Okej, att jag lånade morgonrocken i min hjärna hade han skrattat till lite, tyckte att jag var en sån här en härlig, bara vinnarperson som tar fram mig lite. Exakt en sån som skulle passa bra för hans dotter. Mm. Jag tänkte faktiskt den tanken. Men just där så avbröt jag laddspåret. För jag var, alltså, det var, jag var inte sugen. Jag var inte, jag ville, resan måste fortsätta liksom.
Mm. Vad skönt.
Men jag kan tänka mig att jag hade fortsatt ladda där. Bara, ja, men i bara någon månad till så hade mitt liv sett helt annorlunda ut. Kanske.
Ja, jag tror inte det.
Nej, kanske inte.
Men det finns ju en, det finns såklart en risk. Mm, Men det där är också en sån här grej som många säger att så här, ja, typ om man börjar med en drog och sen så helt plötsligt om man fortsätter använda den så rätt vad det är då kan man inte tänka sig livet utan den.
Nej, men då vaknar till tennisbanan varje dag med hela pool i hennes pappas tweed rök rock däck.
Alltså, jo, men då tänker jag så här, absolut, skitkul, ett tag. Men grejen är ju den att det roliga med droger är ju att man får ett annat perspektiv, en ny infallsvinkel, att man ser saker på ett helt annat sätt. Och om det är samma sätt som man bara fortsätter med hela tiden, då blir ju det ett normaliserat sätt. Och det är inte det som är kul med droger. Alltså, jag tänker ofta när man sitter på efterfester och babblar hål i huvudet på samma kompisar med samma ämne. Mm. Och man bara, okej, det är rimligtvis bara jag som tycker att det här samtalsämnet är kul nu. För att jag har dragit det här alltså 8 gånger den här månaden.
Det är kul.
Då kan jag känna ibland att så här, fan, nu måste jag nog byta drog ett tag. Eller typ vara nykter ett tag. För att jag blir så trött på det jag själv pratar om och det jag själv tänker. Mm. Så jag tänker att du hade också blivit trött på tennisbana och hästtäcke.
Mm, kanske. Ja, nej, men det är ju bara, alltså, så fort någonting känns tråkigt, då är det bara ny stad, nytt namn, ljugat och oskuld, blodampull i fittan. Det är så jag kör. Så att man får nya historier att berätta vidare till nästa gäng, så att man inte fastnar. För det är riktigt pundigt. Mm. Alltså, när man märker att man sitter på samma efterfest för 15:e gången. Mm. Gärna med några sådana idéer som ingen har, alltså, som ingen har pallat genomföra. Mm. Men man diskuterar samma idéer som man
det
inte
är fan det tråkigaste.
Fast alltså, inte alltid.
Jo,
alltså,
men ibland, om de händer, men det är inte kul att prata och lyssna på folk som pratar om idéer som man vet om aldrig kommer genomföra för att man har hört om många.
Fast det finns några som pull it off. Jag har en kompis. Jag ska inte säga hans namn. Men,
schysst.
Nej, jag ska faktiskt göra det. För han har gjort lite, han har suttit in nu ett tag. Och han åkte dit med cannabis på gränsen. Så fick han sitta. Jag ska inte ens säga vilken gräns. Folk vet så jävla väl vem det är. Det är en sån riktig jävla riktigt göttig jävel. Men han har ältat idéer, din jävel, i mitt huvud. Och jag gillar han får göra det. För varje gång han ältar idén så vill ju jag genomföra den direkt. Jag bara, vad fan, vi går ut och fixar det här. Det är en fet idé, vi kör. Vi fixar ju det på 48 timmar. Och då har jag fattat att liksom idén är mer värd ogenomförbar för honom som ett samtalsämne i pundet liksom.
Ja.
En faktisk jävla, alltså att man ska göra den och att den ska stå framför.
Ja.
Så vissa idéer är...
Okay. Framförda med finess av rätt person.
Och sen inte för ofta heller. Alltså, jag får idén presenterad till mig var fjärde år. Alltså när vi hamnar på sån där, när vi gör något inbrott i någon bar och stjäl champagne. Och jag har en jordhocker i Christiania. När man lyfter ner.
Ja.
Då gräver man ett hål i marken och så lägger man hasch i en kopp där uppe. Och sen så håller man liksom som ett troll en mindre person i anklarna och lyfter ner huvudet liksom i det här rökfyllda hålet.
Alltså, det är så jävla avancerat. Det är röka hinks storebror.
Nej, men det är liksom trollens version av att röka hink. Vi må lava en jordhooker.
Jordhooker.
Vi må lava en fucking jordhooker. Den andra har en t-shirt. Det är alltid troll utan t-shirt som vill lava en jordhooker.
Upp och ner.
Alltså, första gången jag var i Christiania och något av de trollen tar tag i ens anklar. Alltså, du vet, de som bor där nere vid träsket liksom. Och de som bara, de som låter på kvällarna. Alltså, de jävlarna, alltså, det är någon av mina första bästa minnen. När jag faktiskt och Måns Gläser var i Christiania och det kom ett troll. Och det sa, vi må lära en jordhocker. Och då lyfte han ner mitt huvud i den här gropen. Och då fattade jag vad det handlade om. sen på vägen därifrån, då träffade vi samma pundare. Helt med bara överkropp, med så här jättespänd mage som man liksom såg igenom den som är genomskinligt skinn. Och bara skrek ut på bussen. Är det någon där har en t-shirt?
Vad Det här är så jävla grovt. Det här är som, alltså, som den nordiska varianten av kegstand. Yeah bra, gnarly. Fast typ mer troll och mindre amerikansk fotbollsspelare.
Det var en jävla upplevelse. Jag vet inte om det finns någon så liksom riktigt kultiverad finkultur när det kommer till att röka brass i Sverige.
Nej.
Jag tror nog kanske att vi är de första som inte är antroposofer liksom, som röker hasch in i, ja men du vet, så här Jamaica länge.
Mm.
Så det var jag menar. Man bara, ja men fan, det här gör mig lugn och det här hjälper mig mer än vad en medicin gör som jag har testat. Samma grej. Så då måste ju, alltså då måste man göra det med stil och med klass om man ska göra det ett helt liv. Annars blir man ju, alltså jag älskar rena miljöer och nice liksom. Ja men du är alltså riktigt nice. Men jag gillar också knark. Så att ta narkotika med klass, det har inte riktigt, det är inte så många som
visar att de gör det i alla fall. Men jag är övertygad om att det är väldigt många som gör det.
Ja, men absolut. När man bland ens vänner så gör ju alla det. Alltså, det är väldigt få, alltså det är sällan som någon, ja men det är bara, det är nästan alltid bara nice hela tiden och har varit det genom hela livet.
Mm.
Ja men det har du ju.
Ja, ja.
Alltså det är skitfå tillfällen när det inte har, när någonting har gått riktigt dåligt. Och då är det ju för att det är, alltså, för att det är någon som inte vet hur man gör.
Ja. Och där har vi ju en av de största grejerna, alltså information. Att det finns för lite information i förhållande till hur många det finns som knarkar. För att jag lyssnade på ett program, det var liksom bara typ igår eller något sånt, i SVT Opinion. Och då var det var Pau och Fredrik Söderholm och någon psykiater som snackade om ladd.
Är det geniet Söderholm?
Jag vet inte om det är han som är
för
det.
För han har väl slutat.
Ja, exakt. Ja, men då är det han.
Ja.
Och jag tyckte de verkade skitnice allihopa. Ja. Men då så pratade de om, då kom det in lite folk från publiken som sa så här: nej, man ska inte prata om det här, det är inte bra att prata om det i en positiv bemärkelse, du påverkar barn och lalala liksom. Och det är ju helt fel, alltså det som saknas, alltså är det något som inte saknas så är det ju skitsnack om droger. Det är det enda som finns, negativ information om droger, om hur många som dör och typ, alltså det är det enda folk håller koll på liksom. Så att det som behövs är ju en helt ärlig bild av droger. Det behövs lika mycket information, korrekt information om droger, som det finns droger, annars blir det en obalans.
Men det är ju, alltså, jag blir så jävla trött på de här, alltså om man ska prata om någonting, och det här jag har sagt innan, då måste man fan kunna lite om det.
Ja.
Alltså det är som så här astrologi och skit. Man kan ju inte bara sitta och bara, alltså man måste ju i alla fall ha provat. Alltså jag tycker erfarenhet och empiriska studier alltid väger mer än någon, alltså du vet.
Det räcker inte att en närstående har ett grovt problem eller att någon i ens familj har dött eller någonting sånt. Det räcker inte för att få prata om det.
Nej, alltså det gör inte det. Och jag blir så jävla trött på, alltså du vet. Jag blir riktigt trött på när någon låter liksom en, att de gör ännu mer skada. Det har hänt dig någon skit när du var liten, eller någon av dina kompisar har fuckat upp för den inte har fått information. Och nu fortsätter du att sprida någonting som inte heller är information, som inte skulle hjälpa din kompis. Om du hade kunnat åka tillbaka i tiden och snacka med din kompis då, när hon fortfarande levde så här, då finns det ju ett väldigt tydligt sätt hur du skulle kunna få henne att inte dö. Och det är om hon visste hur hon gjorde. Om du hade varit du nu och åkt tillbaka och försökt snacka med din kompis, då hade inte hon lyssnat på dig. Alltså du vet, hon har bara, vem fan är du? Sura, bittra gamla människor som typ så här, jag har de här två tabletterna och jag kommer att fucking ta dem.
Ja.
Ska du
det enda ge, du kan skicka med mig är lite information.
En liten instruktionsblankett. Men folk verkar glömma det. Alltså när de kommer, upp i en ålder där de inte längre kan prata med sig själva så som de var. Och det är väldigt, och det fortplantas.
Ja.
Och då dör fler och fler av samma anledning som din kompis då när du var liten. Att de som kom till din skola hette Rolle. Mm. Och typ såhär, inte gav någon fucking information överhuvudtaget. Och de bara snackade skit om droger. En gnällspik på scen. Mm. Än en gång.
Exakt, med ett jävligt snävt perspektiv. Och bara ett misslyckande i bakfickan. Det som är väldigt glädjande för folkhälsan är att FN precis har kommit ut med en rapport. Den heter What We Have Learned Over the Past 10 Years. A Summary of Knowledge Acquired and Produced by the UN System on Drug-Related Matters. Och det är alltså en rapport där de uttryckligen förordar avkriminalisering. FN alltså förordar avkriminalisering. Och i rapporten så konstaterar man att straff inte minskar användandet och att det bidrar till större ohälsa bland brukare. Mm. Att det underminerar mänskliga rättigheter och skadar människor och samhället. Och rapporten säger att droger inte ska klassas som kriminellt utan att regelverket bör bygga på evidensbaserad forskning som säger tydligt att en avkriminalisering är vägen till bättre folkhälsa och respekt för mänskliga rättigheter. FN.
Jo men alltså jag, det var skitfett att du letade upp den, för jag har hört om den här i pundarkretsar. Nej men jag hörde det faktiskt av en journalistpolare som berättade att 2023, om man inte har en plan för hur man ska motverka den här, ja men det här fruktlösa kriget, så det är inte sagt att man får vara med i FN. För att så liksom, där, ja. Det är inte bara vi som sitter här och tycker så. Även Kofi Annan, din sjuka lilla jävel. Så fan, ta till era hjärtan att typ så här, varken försök tänka om i de här frågorna. Alltså det skulle betyda typ fett mycket, inte bara för vår, alltså för oss, utan för jävligt många människor. För typ så här, narkotika börjar bli mycket, mycket populärare än alkohol. Och ni vet inte riktigt det, för ni alla vet inte det. Alla vet inte det om man inte är ute och på fest mycket. Men så är det i alla fall. Så fan, innan 2023, fan, försök att mjuka upp era hjärtan lite, för att det kanske är så som jag och Malin och många Mals känner och tycker. För det kommer bli väldigt, väldigt jobbigt att vara den sista nazisten på planen. Liksom. Att vara den sista så här, motståndaren. Mm. När hela AP-fonden nu bygger på investeringar av cannabisaktier. när allas pensioner liksom och sådär. Fan, vi måste nu kunna ha en diskussion, för annars så kommer ni att... Ja, men det kommer bli jättesvårt att ta människor som är så totalitära på allvar. Och det här är en jätteviktig fråga. Jag har liksom hittat inspiration i narkotika för många av mina verk. Absolut inte alla, men många gånger. Ibland när man bara, jag kommer ihåg Maurus Kock och sa bara, ja men det finns väl egentligen tre grejer att skriva låtar om. Alltså så här. Och då menar han kanske kärlek och hat och vad jag hann med låta om. Jag vet inte, Stockholm kanske.
Ja.
Så här. Och alltså jag svär på allt att man kan sparka in så många inspirationsdörrar och barriärer, och man kan liksom fortsätta där utan att det någon gång känns tråkigt. För jag är fortfarande så jävla glad och över att jag får hålla på med det här, och över att jag får träffa nya inspirationskällor, och liksom att det går att bryta ny inspiration. Alltså jag ser liksom inget stopp på det nu. Och det känns jävligt, det är jävligt häftigt. Det är jävligt häftigt att jobba med något kreativt just i dessa tider.
Ja,
tycker jag.
Riktigt nice.
Mm. Och jag önskar att fler skulle kunna få ta del av det som jag känner. För att jag tror att många skulle bli jävligt lyckliga och kunna kanske gå i mål med sina drömmar lite enklare om man inte hade varit så gnäll, om man inte hade varit så totalitär liksom.
Ja. Och det som är det viktiga då, när man vid en avkriminalisering eller liksom vid ökad frihet, så är det väl, alltså det enda är att man behöver lite mer information, för att man kastar sig in i det liksom med huvud före utan karta och kompass, så då kan vi ju försöka ge lite karta och kompass.
Ja.
Och då finns det en så här Det finns ju olika personlighetstyper som tenderar att ligga i riskzonen när det kommer till olika sorters droger. Mm. Jag tänker att ladd, om man ska ringa in de personer som kanske inte borde ta ladd, då är det väl liksom, om man kanske är lite blyg eller har svårt att prata med människor eller liksom sådär, och så helt plötsligt märker man av att man får skitlätt att prata med droger eller med människor på ladd liksom, och att det blir att man får så himla mycket lättare så att man vill göra det hela tiden. Mm. Ja, det är ju varning. Eller typ, vad ska man säga om psykedelia till exempel. Mm. Folk som jag har sett tendera fastna i psykedeliska droger, det är väl om framförallt den målgruppen som typ har mycket existentiella frågor som man inte liksom kan rappa huvudet runt. Att man bara, vart slutar universum egentligen? Och typ så här, gudar och finns de och vad gör jag här? Och liksom mycket sånt. Och sen så kommer man liksom långt ut med liksom halva foten in i nästa dimension och så bara, där finner jag svaren typ, och så typ, fast man fattar inte riktigt om man vill fortsätta gräva liksom. Där är det många som liksom i den vilsenheten bara söker sig längre och längre ditåt, och då kan det bli, då kan man fastna i en av de där grenarna ganska långt ut liksom. Så det kan vara lite farligt, och kanske man för den gruppen kanske det är bättre om man bara typ, okej, fuck it, jag tar bara massa ladd nu. Typ, håll dig på banan. Eller, ja, du vet, ingenting kanske. Vad ska man säga mer? Typ, vilken var en risk som är? Det är ju väldigt... man får ju väldigt mycket glädje och varma kärlekskänslor. Mm. Jag vet inte om man kanske tenderar att digga det mer om man är deprimerad. Liksom. Mm. Om man är deprimerad så är det jävligt farligt att experimentera med droger.
Ja, det är fan inget bra.
Alltså, så se till att ha en nice känsla i din plattform och ersätt inte, experimentera inte med för mycket liksom, om det inte är helt nice.
Det munnen pratar om, det får man generellt mer av i livet. Så om man pratar om, ja, men om man har en kompis som man träffar för att prata om hur jobbiga saker är, då ska man inte... Jag vet inte, för ibland kan man fastna i, för det kan vara rätt bra, alltså terapeutiskt att få prata av sig några gånger i sitt liv typ så. Men om man ältar den grejen, den kan vara riktigt deep när man spårar ut på den grenen liksom. Och det inte finns riktigt någon konstruktiv tanke för hur det ska bli, hur man ska göra för att det ska bli bättre eller hur man ska lösa något.
Ja, för det är en fine line där. Mm. Alltså, det är ju fortfarande ett väldigt, väldigt effektivt, alltså till exempel schack är ju hur effektivt som helst för att bara kunna sitta och öppna upp sig och typ prata av sig och bara bolla idéer och tankar och liksom för att bearbeta saker med kompisar.
Det är
mycket
den här ältningen. Alltså det är väl den som är farlig,
det är
det.
Om man fastnar i negativitet.
Eller ältning överlag. Typ så att man läser inte tillräckligt mycket böcker eller tittar tillräckligt mycket på, alltså man får inte, man har inget nytt att lägga på bordet nästa gång man sätter sig vid bordet, utan det är samma, man har samma grej att lägga på bordet. Så fan, in med mycket information i den där gamla jävla skallen innan du börjar tjackbabbla liksom. Annars får du ha 3-4 olika gäng som du drar samma grej för liksom.
Reser land och rike runt för att få älta samma saker för nya personer.
Men typ så här, det är därför man inte behöver tjack, alltså det är därför inte jag behöver en tjacksittning så jävla, alltså inte så jävla ofta. Alltså, och med dem som jag vet att jag behöver det med, alltså som jag kan göra en bra tjacksittning varenda gång, då är det med människor som man gör något nytt med när man träffas. Alltså man träffas för att skapa någonting. Men det är därför jag kan vara lite emot så här, att gå och ta en öl på No Name. Alltså jag älskar det. Men det är inte en kreativ mötesplats. Alltså man är inte där för att skapa något nytt. Man är fan där för att reminissa. Eller planera något som ska hända visserligen. Mm. Kan man göra också. Men jag är inte så van. När jag gjorde det i Malmö. När jag gick till barer på det sättet. Då gick jag bara dit för att hitta balla konstnärer som jag kunde ta till min ateljé efter vi hade blivit asfulla liksom. Det var inte, alltså det var ingen, alltså det var bara en, ja men det var som ett omklädningsrum av talang som man kunde
tråla mer kreativ aktivitet. Typ.
Mm. Och sen så kunde man sälja knark till dem på efterfesten också.
Perfekt. nytta med nöje.
Ja, exakt, exakt. Man måste vara lite om sig och kring sig.
Out and about. Ja, men så är det. Mm. Vi glömmer ju bort hela tiden. Vi försöker ju hala oss ifrån det faktum att vi håller på att försöka spela in ett labbavsnitt.
Jag vet, jag är helt... verkligen. Nej, men,
jag kan berätta jag har en mer statistik om ladd. Renhetsgraden i ladd lär ska ha ökat de senaste åren. Från ett snitt på 27%. Fan, nu ringer mamma. Bort mamma.
Så. Det var just snyggt.
Från 27% till 58%. Wow, vilken tur. För att det som ladd bankas med i normala fall är ju ingenting någon vill ha i näsan ändå.
De vet lite vad... Ja, det har, genom populärkultur så vet folk vad man blandar med nu. Ja. Så att det inte är farligt, säger jag. För förut så blandade man ju lite med diskmedel och så där, för att det skulle sticka lite extra.
Nu är det väl mer sån här bedövningsmedel och så. Man blir ganska bedövad i munnen och i näsan. Liksom när man, och då tänker folk att så, men det här är ganska bra ladd. Jag känner mig ganska bedövad. Så att
jag ska inte ens nämna vad man bankar ladd med. För då kommer ni små bäcknare få idéer.
Banka ladd med något som inte är farligt i så fall, om ladd ska bankas.
Men ladd ska inte bankas. Och just det, fan, det kom jag på när jag lyssnade på den. Banka ladd är då när man får kokain från den man har köpt kokain med, så blandar man ut det, för det är väldigt få som står med mätsticka som köper en gubbeladd för 800 liksom. Utan man bara tar det man får liksom, eftersom det är olagligt. Så när man bankar det, då blandar man det med någonting som är ofarligt, förhoppningsvis. Så att man kan tjäna mer pengar helt enkelt. Så att man kan sälja samma ettor. Ungefär som jag sålde min första femma 6000 gånger.
Homeopatiskt ladd. Med spår.
Ja, det kan innehålla
energispår av ladd.
Ja, visst. Rulltobak kan innehålla spår av svarta förgång. Som gör att du kräks direkt om det finns en smörda, för du är 11. Och det ryktet kommer att gå som fan.
Men alla över 11 får skylla sig själva. Och om man ska testa ladd, jag gjorde en liten...
Jag memorerade.
Jag tänkte att om man ska testa ladd så har jag en liten sån här 1-2-3-lista. Mm. Först och främst, om du har möjlighet, testa det då i Sydamerika så att det inte har åkt genom så många fattiga och utsatta personers rövar. Två, om du måste testa det i Sverige, testa det tillsammans med alkohol. För att annars så suger det så jävla hårt. Att torrladda är typ som att dricka... Men det är bara som att dricka alldeles, alldeles för mycket kaffe.
Är det det som är mitt problem? Att jag inte har varit helt jävla... För jag brukar vilja möta drager, alltså ensamma, så att jag kan veta vad de... Så att inte det är massa jävla... Ja, men meskalin till exempel och sådär.
Ja, ska man ge sig fan på att tycka om, försöka tycka om ladd, så tror jag absolut att man måste blanda det med alkohol.
Okej, så det är en flaska rom som behövs till.
Ja, och det som händer då, det är ju att när man har druckit så pass mycket alkohol så att man tycker att ladd är nice, då har man egentligen druckit tillräckligt med alkohol. Så att laddet gör ju att man kan stå på benen fast man egentligen inte förtjänar att stå på benen. Och då kommer ju vad fan som helst ut ur munnen. Så att det är det som skapar den bästa grogrunden för en riktig, riktig bakisångest.
En riktigt osund grågrund.
Exakt.
Men det låter fett. Mm. Det är okej, så man ska vara totalt jävla pissfull.
Och redo att göra bort sig utan bara helvete. Och sen så skulle jag säga tredje då. Testa inte drogen på krogen första gången. För att har man inte övat på att ta ladd så ser man ju ut som en stissig måltavla. Liksom. En sivare kan se dig från liksom mils avstånd. Så att det är ganska stor risk att du skulle bli gripen om du testar det på krogen. Så öva hemma framför spegeln först och tygla dina spasmer.
Jag så fattar vad opeppat man står. Bara dra ladd framför spegeln hemma och bara
kröka utan bara helvete.
Fan, vi är sådana tränare, sådana idrottstränare. Så.
med min tränarjacka. Så.
Och träningspriset går till...
Och det här är ingenting jag rekommenderar. Alltså jag bara säger att om du nu måste så...
Jag försöker ge ladd en chans, men det är svårt. Det är jätte, jättesvårt. Och jag försöker dra mig tillbaka till liksom när jag satt med, när jag satt i en favela i Rio med liksom ett baile funk band och bara mölade och bara ut på stan, och jag däckade i en taxi då som åkte runt med mig i 5 timmar, och när han vaknade bara
och tog betalt.
Taxametern då bara sa 4000 spänn. Och bara, jag stod i en favela och han bara, ja, du, ja,
vad trodde
kan,
du?
Vad kan man göra? nej, men fan, jag har haft en del goda stunder, men det är inte laddet förtjänst, det är min förtjänst.
Mm. Ja, det kan jag tänka mig.
Och kanske de jag har varit med och de, och kanske Caipirinhas liksom.
Fan vad gott, ska vi inte dricka det i eftermiddag?
Alltså det jag kan tänka mig.
Ska vi dra på en Tex-Mex restaurang? För jag är så jävla sugen på Tex-Mex. Och sen så typ Caipirinha.
Nu kan jag tänka mig.
Muchas gracias.
Tack för allt.
Och nästa vecka, nästa lördag, så tror jag att det blir lördag, så kommer vi släppa ett eftersnack igen på YouTube med ODZ.
Mm.
Det blir skitkul, lyssna på det, eller titta på det också. Och sen så veckan efter det så kommer vi tillbaka med ett nytt poddavsnitt. Podd varannan vecka.
Fy fan vad roligt det här livet blev.
Så
det blev
jävla kul alltså.
Som man tänkte sig.
Och nu är det Caipirinhas.
Alltså, Caipirinha.
Caipirinha!
Caipirinha. 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 Caipirinha.